Ja, hej och välkomna till podcasten Tro och tvivel som är en del av Nätverkskyrkan med samma namn. Och det här med att spela in podd har vi hållit på med ett tag här nu och det är en del av vårt arbete. Och det är jag, Mia Martinsson, sitter i Falkenberg och Markus Fritsch.
Välkommen. Tjena! Jag är från ett soligt Göteborg idag.
Ja, lovely. Och så har vi också då en jättehärlig gäst som är med oss idag som heter Magnus Hagevi. Välkommen!
Tackar, tackar!
Och du sitter i Växjö?
Ja, det gör jag. Ja,
härligt! Du, nu ska jag försöka presentera dig och det är ju också en väldigt diger lista här så att du får ju rätta mig om jag är ute och hojar alldeles. Men du är alltså professor vid Linnéuniversitetet i Växjö. Och vid institutionen för statsvetenskap och fakulteten för samhällsvetenskap. Och du undervisar i kurser som har med politik och politiskt beteende att göra i olika former. Men även politik och religion om jag har förstått det hela rätt. Och så forskar du ju också inom de här områdena. Författare är du också och den senaste boken heter Den svenska väljaren som handlar om politiskt beteende och valforskning och sådär. Och sen är du ju också skribent, ledarskribent i tidningen Sändaren och det var ju faktiskt så jag snubblade över ditt namn. Har du någonting ytterligare som du skulle vilja säga om dig själv?
Ja, jag leder Ekumenia Puls innebandy. Vi spelar ikväll 17.30 i Lillestadsskolan.
Mm. Ja, men det är viktigt. Det är bra. Ja, hur länge har du hållit på med det?
Ja, det är första gången jag hade en plastklubb i handen så var det en sån här gul, ja, det kommer inte ni ihåg, gul och röd klubba som bara vek sig. Ja. Så det är innebandy som jag gillar att spela. Ja. Så jag har, när det inte finns, jag har flyttat runt lite, men det inte finns någonstans någon förening eller någon sån här innebandygrupp i kyrkan jag är med i, så startar jag den. Mm. Så är det.
Mm. Mm. Ja, men det är ju härligt alltså. Har du spelat innebandy, Markus?
Inte än, nej. Jag har tittat på det. Men det är något väldigt svenskt, upplever jag. Så det var något nytt för mig. När jag flyttade hit så jag har inte gjort det, men tittat på det.
Mm.
Det verkar vara väldigt roligt. Ja.
Ska man vara världsbäst på någonting ska man hitta på det själv.
Ja, precis.
Ja, det var väldigt. Jag kan ju säga att vi spelade väldigt mycket när vi var ung och sådär och uppväxt i Jönköping och då kallar pingstvänner oss för motionskyrkan. Som jag tyckte det var bättre namn.
ja, sämre namn kan man ju faktiskt ha, helt klart. Ja, men vad härligt alltså. Och du har fru och barn, har du det?
Två barn,
ja.
Mm.
Mm. Och bor i Växjö då?
Mm.
Ja, härligt. Du, alltså angående den där ledaren som jag läste i Sändaren, det som du skrev om där lyfte ju lite olika saker som jag tyckte var väldigt intressant. Och det som jag uppfattade så vill du lyfta då det här med tillbakagången gällande demokratisering och att det verkar vara en världsvid, ett världsvitt mönster så att säga. Att demokratin på något sätt är på tillbakagång. Och dels då att antalet auktoritära regimer växer. Men inte nog med det, utan också i liberala demokratier så växer auktoritära populistiska partier. Och du valde där också att koppla det här då till Ryssland, Ukraina, problematiken och NATO och det här. Och jag kan ju jag ärligt erkänna då att jag är ju inte så speciellt insatt i de här frågorna. Men det du skrev väckte så otroligt många frågor i mig. Till exempel, alltså vad är det som gör att trenderna går åt det här antidemokratiska hållet kan man ju nästan kalla det. Och vad är det som gör att människor i demokratiska länder mer och mer verkar rösta fram auktoritära partier och ledare? Det tycker jag är otroligt intressant. Ska vi kanske börja där? Vad säger ni om det? Vad tror du, Magnus?
Ja, jag säger först att när du nämner min forskning där så är det ju inte direkt demokratisering jag forskar om. Men jag litar ju väldigt mycket på vad andra håller på med. Mm. Så med till exempel Varieties och Democracy som är från forskningsinstitut i Göteborg som undersöker demokratisering i länder och sådana saker. Och det var väl Huntington tror jag heter, som kom på att det här med demokratisering, det sker olika vågor. Så första demokrativågen, det var, den slutade ungefär när Sverige blev en demokrati på 20-talet.
Mm.
Och då blir det jättemånga demokratier runt om i Europa, eller var på väg mot demokratier, så här klart och tydligt. Men sen kommer det ett bakslag som man ser att det minskar demokratiseringen.
Mm.
Och sen efter andra världskriget så är det också en demokrativåg som flög upp. Ja, det var liksom Europa och det var Sydamerika och kolonier som blev självständiga. Så här. Men sen efter ett tag så blir det också ett bakslag. För det var en andra våg. Och så tredje vågen, det börjar med, enligt Huntington, med olika fascistiska, det har man nästan glömt bort, Portugal, Spanien och Grekland, militärjuntorna, att de demokratiseras. Och sen i samband med, jag menar, att murens fall är en del av det och Sovjetunionens upplösning, demokratin i Östeuropa. Stor demokrativåg kommer över hela världen. Och sen nu märker vi återigen ett bakslag att gå tillbaka. Så med lite några decennier sikt så är det ju ändå fortfarande en väldigt demokratisk värld vi har nu jämfört med när jag växte upp på 70-talet och muren fanns och sådana saker, Berlinmurarna.
Mm.
Men vi ser att det är ett bakslag här nu. Och det är ju en ny demokrati som försöker införa demokrati.
Mm.
Det blir ju inte perfekt med en gång, utan det är en ganska ömtålig situation. Och det gör ju att saker och ting kan gå fel. Aktörer kan utnyttja situationen och göra saker för egen vinning. Och problem med ekonomi eller andra samhällsproblem kan också påverka hur demokratiska utvecklingen blir. Och det här problemen brukar vara krångligare om det gått mycket snabbt. Just när muren föll och Sovjetunionen upplöstes, det gick snabbt.
Vad tänker du, Marcus, när du hör det här?
Ja, alltså, jag tänker att det är intressant om du säger att det finns återkommande mönster i det här. Alltså, det är en pågående demokratisering och sen följer bakslag. När du säger så, och jag tänker på det, då kan jag hålla med. Men jag har inte tänkt på det så mycket. Det är väldigt intressant. Jag undrar om det finns en gemensam nämnare i alla dessa bakslag. Är det någonting som alla har gemensamt kanske? Att man kan mer eller mindre förutsäga det. Alltså så här kommer det troligtvis att hända igen.
Precis, för man undrar ju precis det där. Vad är det som ligger bakom? Hur kan man inte vilja ha demokrati liksom?
Mm. Ja, det är svårt förståeligt, men vi är ett av... Så man undersöker hur demokratiska länderna är. Så Sverige hamnar ju alltid i topp och är en av de mest stabila demokratierna. Och sådär. Så att för många är det helt obegripligt. Men när man undersöker speciellt ett land där korruptionen härjar. Man kanske inte är riktigt överens om att det är ett land ens.
Nej,
är det inte här ett annat? Ska inte vi höra till det landet istället? Eller det är ett land eller någonting annat. Och att det finns en tradition av att man inte har, man litar inte på nyhetsförmedlingen. Man antar alltid att det här är propaganda vi serveras och egentligen händer någonting annat. Konspirationsteorier tror man på oerhört mycket. Så här. Och det här gör ju att till sist säga, nej, det måste vara någon stark man som har ordning på det här. Ofta är det en man man vill ha. En stark man som har ordning på det här. Och då ökar ett sådant stöd. Sen är det ju det här med auktoritära regimer. Behöver man ju inte ha folkets stöd heller, utan då gäller att ha militärens stöd oftast.
Mm, ja, precis.
Och då gäller det att ha vissa strategiska grupper. Mm. Och har man det, och det är kanske det enda egentligen organisationen som fungerar i ett land, det är militären, då räcker det.
Ja, det är jätteintressant tycker jag. Och det här med konspirationer, det ser vi ju på mer än ett plan för tillfället. Så det kanske hänger ihop då. Det har jag aldrig sett som paralleller, men det är en jätteintressant tanke.
Är det någonting med konspirationsmyter och berättelser som också har funnits i de här tidigare bakslag? Där man också längtade efter starka personer, eller männen som du säger, som ska få otning på saker och ting. Att man trodde på alla möjliga berättelser som... Ja, verkar vara lite konstiga ibland.
Ja, det finns en väldigt bra bok. Det handlar inte om demokratisering, men det handlar om konspirationsberättelse som Umberto Eco skrev, Begravningsplatsen i Prag. Och det handlar om bland annat myten om att judar skulle ta över världen och sådana här saker. Och det är en skönlitterär bok och den är väldigt bra skriven. Men han gör ju efterforskningar, så det finns ju kopplingar till hur det hände, så att säga, hur man har byggt upp detta. Och den typen av konspirationsteorier, den finns ju fortfarande med. Det kommer fortfarande. Det är alltså objekten kanske skiftar och berättelserna skiftar och så här, men de finns ju här.
Men vad tror ni att det står för då? Är det rädslor som ligger i bakgrunden där, eller vad står det där för? Den tendensen att liksom vilja tro på konspirationstankar?
Jag tror att det är en bristande tillit i grund och botten. Det är så att man inte litar på andra människor, en så allmän mänsklig brist på tillit. Men sen också att man är också kopplat till att man inte litar på myndigheter, på auktoriteter. Jag kan ta ett exempel. Jag hade en grupp från Sydafrika som kom till universitetet och skulle föreläsa om hur går det till att göra val i Sverige. Och så visar jag hur det gick till och hur man räknade ut mandaten fördelade och så vidare. Men det som de blev mest intresserade av, det var ju när jag visade, här sitter de och räknar ihop rösterna. Och det var det ju två tanter som satt och räknade på länsstyrelsen. Så jag undrar liksom, men var är kontrollanten någonstans? Man får ju gå dit, men det är ingen som gör det. De är ute och firar nu liksom. De har haft valkampanjen, de är ute och valvaka. De litar på det här och rätt till. Va? Gör de det? Gör de det?
Wow. Ja, precis.
Alltså, jag tror ju också att det har att göra med den här osäkerheten och att man inte riktigt klarar av alla de här stora förändringar som pågår. Alltså, just nu i alla fall, det är klimat, det är migration, det är pandemin och många saker som vi inte kan kontrollera som privatpersoner, och det blir alldeles för komplext, och då ger de konspirationsberättelser en enkel förklaring vad det än är, något som är enkelt som man kan förstå, och det är någon eller några onda som står bakom det och försöker styra upp hela världen. Men ändå tycker jag att det är lite märkligt att vi som lever i en tid som där vi påstår att vi är ganska upplysta och välutbildade människor, alltså att vi ändå är benägna att tro på saker och ting som inte alls är vetenskapligt bevisat. Och ändå känns det som tryggare. Och det är ju ett val som man gör. Det har ju att göra med tro. Med tro å ena sidan och tvivel å den andra. Och där har du funderat på det, hur det hänger ihop. Alltså att människorna väljer att tro på något märkligt.
Det du säger stämmer ju väldigt mycket med varför man har den här misstron. Det behöver inte vara så enkelt, det är ganska komplicerade konspirationsteorier. Men man vill ha en förklaring på någonting som man ser som oförklarligt. Att det ska vara abstrakta system som globalisering eller en kapitalistisk världsordning. Eller sånt. Nej, utan man vill att det ska vara en grupp som sitter och bestämmer och fattar de här besluten som man kan liksom ställa till svars. Det tror jag är väldigt genomgående. Det finns ju också, tror jag, speciellt i grupper som känner sig förfördelade på något sätt, att man inte riktigt får ta del av en allmän utveckling som de allra flesta får ta del av. Där gror den här typen av sökande efter förklaringar för att kräppa en situation på något sätt. Det tror jag är en konspirationsteorin.
Nu har jag ingen källa att koppla det hela till, men jag har för mig att jag har läst någonstans att lite mer fundamentalistiska vindar även inom religion och tro börjar ta mer och mer mark. Och det skulle i så fall kunna hänga ihop lite grann, tänker jag då. Är den här längtan efter ordning och reda och tydlighet. Så att det inte blir det här å ena sidan och andra sidan som livet är, som jag menar då. Det är väldigt få saker som är klart svarta och klart vita. Mm. När man, åtminstone inte när man har levt ett tag. Vad tänker ni om det?
Ja, jag kan tänka mig att det finns olika anledningar till religiös förändring, som vi brukar kalla det då.
Mm.
Det du nämner med fundamentalist brukar kombinera två saker. Det ena är att man har en väldigt bestämd doktrin att tro på, och det andra är att man har en strikta normer.
Mm.
Det blir ju att man har ett regelverk som man har att hålla sig till. Och det är den kombinationen som gör att man kanske uppfattar livet som enklare. Nu är det inte den enda religiösa förändring som sker. Men det här, jag tror att det är en sån typ av förändring är det. Och det kan vara en sån här förklaring för extrema sekter, Jehovas vittnen och liknande, går framåt.
Mm.
I en annars ganska sekulär värld.
Mm.
Det kan ju vara ett sånt.
Ja, men precis. Du skriver ju i din ledare i sändaren lite om kyrkans eller kristnas ansvar. Särskilt i avdemokratisering och sånt, och vad vi skulle och borde göra. Hur ser du generellt kyrkan, eller vad ska kyrkans ansvar vara i det som pågår just nu? Vad har kyrkan att säga? Vad har kyrkan att ge? Hur kan vi vara salt och ljus i en tid som den?
Ja, det där är ju en jätteknippig fråga, tänker jag. Och man går ju lätt tillbaka till förra gången det här var aktuellt för en själv, och det var ju när man blev inkallad. Det är jag ju tillräckligt gammal för att vara med en här som alla skulle göra lumpen och sådana saker. Själv så sökte jag att göra vapenfri tjänst och bli beviljade också. Men jag hade många min årsgrupp tyckte att så kan man inte göra, utan jag gjorde vapentjänst och så här. Så det finns ju olika synsätt även i en församling av hur man ser på det här. Och i den diskussionen som finns nu så är det ju också olika synsätt hur man ser på säkerhet och fred och vad som ger fred. Och det är så här, vilka konsekvenser av de valen man gör. Det jag diskuterar i den här artikeln, det är ju exempel på NATO-medlemskap som kommit med i den här diskussionen. Och det är ju ett sätt att säkra freden genom att satsa på militär ökat försvar. Det är ju inte billigare att vara med NATO, tvärtom att de begär en viss nivå av BNP till försvarskostnader och sådana saker. Jag tänker att i bästa fall med den strategin så är det ju pengar som bara går till vapen som så småningom står och rostar.
Mm.
I värsta fall så använder man det.
Mm.
Men det är ju ett otroligt slöseri med medel. Och det är inte bara att det är ekonomiskt, utan det är ju resurser som går till detta, som kunde gå till klimatåtgärder, som skulle gå till sjukvård, som kunde gå till bistånd till andra länder och sånt. Kunna gå till utbildning, förbättrare och ungdomsskola. Alltså massa andra saker. Det är inga billiga grejer som man har i ett försvar. Utan det här är ju enorma kostnader. Miljarder.
Mm.
Bara det i sig själv är ju någonting som gör att finns det inte en annan väg som man kan välja.
Mm.
Det går ju att diskutera. Jag tänker också så här att vara kristen är ju inte bara att vara konsekvensetisk, så att säga. Vad blir för konsekvenser av vad jag gör? Mm. Vad är det bästa sättet att ta på fred eller sådana här saker? Utan att det gäller också för mig att fundera på som kristen. Hur är min relation med Gud, och hur vill Gud att en människa ska vara?
Precis.
Och då tänker jag att ibland kan det få konsekvenser som man egentligen inte gillar. Det kanske är enklare att satsa på försvar. Det kanske blir säkrare. Men det är inte den världen som Gud vill ha att man lägger resurser på det här. Utan det kan få kan bli för en själv osäkrare, en större osäkerhet. Men man kan istället få satsa de resurser som ja, Gud har gett oss att på bättre saker än på vapen och den typen av saker.
Och jag tänker så många saker här, alltså det bara bubblar i huvudet. Men för att skulle vi ta den här diskussionen med vissa från USA till exempel, så skulle de ju inte hålla med dig, högst troligt. Där är ju kyrka och nation väldigt nära, och Gud och nation och alltihopa det där. Och sen det andra jag tänker på, nu äger du en kristen tro, och det gör vi också, men oavsett hur man ser på det och hur man ser på det här med upprustning på olika sätt, så kan ju inte jag låta bli att tänka då, okej, oavsett hur mycket vi satsar på det här, tar de här enorma pengarna som du är inne på och lägger det på upprustning, hur många minuter kommer Sverige att hålla stånd mot till exempel Ryssland om det verkligen skulle bli skarpt läge? Jag kan bli lite cynisk på det sättet. Förstår ni vad jag menar?
Ja, det förstår jag absolut. Jag är ingen expert på det. Och det finns ju massa sådana här teorier om att i det fallet ska Ryssland inte kunna lägga allt sitt krut på Sverige utan man bara en liten styrka. Men även så kan man fundera på, vill vi gå den vägen? Är det här vi vill satsa på? Är det här vi vill jobba gemensamt för? Jag kan förstå att man kan fatta det beslutet. För att jag hade ju vänner, alltså nära vänner, och vänner som tycker någonting helt annat. Så att jag har stor respekt för det. Det tycker jag man kan ha olika åsikter. Men min egen ståndpunkt är ju att det här, vi borde kunna göra bättre.
Det blir ju alltid svårt när man blandar in Gud. Vi tror att Gud säger så här. Vi tror att Gud vill att så här ska vi vara människor. Och så tolkas det så väldigt olika från personer som säger sig äga en kristen tro. Det är ju lite problematiskt faktiskt.
Ja, jag tycker det känns rätt skönt faktiskt.
Man
får vara olika. Jag tänker det, att man får ha olika åsikter. Det är inte för att man vill vara elak som man vill försvara landet eller något sånt där.
Nej.
Utan det är att man tror att det är ett bra sätt att behålla fred och sådana saker. Så jag kan nog ha respekt för det, men jag, det är enorma resurser som bor i. Det tycker jag är otroligt.
Ja, men just det där, så säger Herren aktiga. Alltså, förstå mig rätt. Alltså, om flera olika personer som har olika åsikter säger så, då blir det, kan det ju bli problematiskt. Det är mer det.
Ja, det är så klart.
Vad ville du säga, Marcus?
Nej, jag tänkte på det här med olika åsikter och synpunkter och sådär. Och det finns ju inte alltid rätt och fel, fast vi önskade det. Så här ska man göra, så där ska man inte göra. Och du sa att du valde vapenfri tjänst. Jag valde ju att göra lumpen. Nu kommer jag från ett land som har gjort sig skyldigt med ett världskrig egentligen. Men mitt beslut bottnade delvis i min egen omognad och delvis också i insikten att det onda finns i världen, och det kan hända att länder som, jag vill inte prata om ett land, men vilket land som helst kan göra en attack, och då blir det krångligt, och ibland måste man välja mellan pest och kolera. Och det är ju en etisk fråga oftast, och man kan inte alltid välja mellan gott och ont och rätt och fel, utan man måste avväga vad är den bästa och klokaste vägen att gå i just det här, i den här situationen. Och det är det just som gör det så svårt, särskilt för oss som säger att vi är kristna och vi vet vad livet är, och vi har kärlekens lag. Men ändå blir det väldigt komplext att hitta rätt väg i en konkret situation.
Ja, jag tycker när vi pratar om det här så tänker jag ju på det här. Man sökte i vapenfritjänsten, sen blev man kallad till en psykolog som skulle utröna om man var allvarlig.
Ja.
Och då fick man ju de här scenarierna som bara var hemska. Alla var ju hemska. Precis. Man talade om man skulle låta... Du kan skjuta en person och så låter du 10 leva. Mm. Vad gör du?
Mm.
Och det, man förstod ju vad som var rätt svar där. Mm. Och säga det när man sitter och blir intervjuad, det är naturligtvis lätt. Så är det ju. Men stå där.
Mm.
Ja, det är fett i katt. Men så är det. Ja. Mm. Ja, man får hoppas att man slipper en sådan situation.
Ja, precis. Men nu har ju det har ju ändå lurat lite i kanten något typ av reellt hot faktiskt. För första gången åtminstone i mitt liv har jag fått snudda vid de tankarna, just det här med Ryssland och NATO och alltihopa det där. Vad tror ni att det gör med människor? Att vi faktiskt ställs in för en situation som vi inte har varit med om på väldigt länge. Kommer det att öka solidaritet eller kommer det att öka själviskhet och egoism och vi och dem och sådär? Vad tror ni?
Mm. Alltså min första tanke är ju att vi allihopa inte är vana vid livsfarliga situationer. Alltså vi lever inte längre i savannen där något lejon kan komma och äta upp oss när som helst.
Mm.
Alltså de här vardagliga farorna känner vi inte till, vilket gör att vi lever i en liten psykologisk bubbla som lurar oss in i en inställning att allt är tryggt och det ska vara så här. Vår hjärna fungerar ju inte alltid så här, vi är programmerade på ett annat sätt, men om vi möter en sån fara som ett krig eller även klimathotet så försöker vi först förneka det och bli av med det, och då hittar vi alla möjliga strategier och hur det kommer att hända på en samhällsnivå, som jag tror din fråga syftar efter, det återstår att se. Jag personligen kan tänka mig att i början då växer kanske solidariteten lite. Nu gör vi det tillsammans och nu hjälpas vi åt. Men efter ett tag när man ser att det blir krångligt, då börjar kämpa alla mer eller mindre för sig själv. Kan jag tänker mig, men jag vet inte. Det är mina första tankar, hur man kanske reagerar på ett hot som man inte är van vid.
Mm.
Jag tänker, solidaritet kan ju vara mellan enskilda människor, men kan också vara mellan länder.
Mm.
och det är ju demokratier, som jag skriver i en artikel, demokratier har aldrig krigat.
Mm.
Man kan googla på nätet och kolla hur mycket det stämmer och så vidare, så behöver man titta på liksom, i stort sett så här, demokrati har egentligen aldrig krigat mot varandra. Och det finns en viss gemenskap så fort det är demokrati, det rör sig om demokrati, man märker ju det. Och i den konflikten som är nu så är det ju onekligen en aggressiv part i Ryssland som hotar ett grannland.
Mm.
Och här finns det ju också en vilja från de som styr i Ryssland att förändra det här samarbetet.
Mm.
Man vill att det man förr kallar för stormakter ska kunna bestämma lite mer.
Mm.
Och mindre stater ska få rätta sig efter det. Och att man ska kunna bestämma vilka stater som är inom intressesfärer och liknande. Mm. Där man ska kunna hålla kontroll över de här staterna. Det är ju, Ukraina har ju varit, Georgien har ju varit en annan stat som har drabbats av sådana här saker.
Mm.
Går man längre tillbaka så är det ju baltiska länderna och Finland som har
fått
sådana här typer av... Och det är en... Och det är i den här artikeln så skriver jag också att en del av folkstyre, som man tänker sig, det är ju att ett land, en stat, ska få bestämma själv, folket ska få bestämma själv hur man vill göra olika saker, bland annat vem man vill samarbeta internationellt med. Så det är ju en del av den här demokratiska processen. Och den som vi började samtalet med, den här demokratiseringsprocessen, som kom efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning, den gick ju in i Ryssland. Det var ju på gång att bli den. Och sedan börjar bakslaget i Ryssland och gå tillbaka. Och det är ju där, när det sker, som problemen kommer med auktoritära styrelser. När man vill auktoritära länder vill kontrollera sin egen befolkning, länder runt omkring och liknande. Och just den här demokratiseringen, den jag pekar på egentligen som en långsiktig lösning på den här problematiken. För att demokratiska länder brukar vilja samarbeta. Folk gillar inte krig.
Nej, folk gillar inte krig. Utom galna ledare då. Åh, kära någon. Det är ju, ja, för, rätta mig nu. Hjälp mig att förstå. För visst är det så att nu inom en snar framtid så kommer Ryssland och Belarus att ha någon jätte militär övning här. För att liksom lite visa sina muskler inför väst. Och att pressa på Ukraina. Är ni insatta i det där?
Inte så jättemycket. Det är 30 000 soldater som åker till Belarus, som förhör till Vitryssland.
Ja.
Och det är ingen liten.
Nej.
och det är att det som är en övning nu, men man vet ju inte. Istället för att bromsa gränsen kan man gasa. Vet man inte vad som händer.
Ja, det är ofattbart. Alltså, det är så svårt att förstå. Nu går jag kanske in i förnekelsen här som du var inne på, Marcus. Jag kanske är där lite så här och vill hålla för öronen och låtsas som att det inte händer. För det är ju faktiskt inte så långt iväg. Det kryper närmare, menar jag.
Ja, det gör det nog. Man vet ju inte, det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända. Man vet inte heller vad Putin vill. Alltså, vad han vill är kanske tydligare. Han kanske vill återställa Sovjetunionen. eller att han vill öka sitt inflytande. Men hur han vill göra det är lite otydligt. Han har ju fördelen att han har närheten till Ukraina. Han kan samla alla sina trupper. Men om det blir en konflikt med NATO så jag vet inte om han kommer lyckas med det. I längden i alla fall. I början kan han hota lite. Men ändå, det är någonting som väcker massor med känslor. Och vi som bor i EU. EU är ju ett område som inte har haft några krig på flera decennier. Och det tyckte jag också var intressant. Jag tror att du skrev det i din artikel att demokratiska länder har aldrig krigat med varandra eller mot varandra.
Mm. Det är något fall med USA och Mellanamerika som man kan vara lite osäker på. Man kan diskutera både om det landet i Mellanamerika och USA på den tiden var en demokrati.
Precis.
Problem med båda länderna.
Ja, men det är intressant i alla fall.
Ja, precis. Men då är ju också din tes att om man demokratiserar flera länder i världen, då ökar freden.
Mm. Ja, så skulle jag nog säga att det är ganska övertygad om.
Och det är en intressant tanke.
Och men du menar då att NATO inte är vägen att gå? För det är klart att det kan bli lite motsättningar i det, men samtidigt så finns väl NATO till för att det ändå ska bibehållas en fred. Så tänker jag i alla fall.
Ja, det tror jag är målet med NATO. Jag tror inte det är en aggressionspakt, utan det är min ställningstagande. Det är utifrån mer pacifistisk grund vad jag vill att ett samhälle ska göra, hur vi vill att vi ska jobba tillsammans och vad jag vill att vi ska kunna sätta våra resurser till, satsa på. Och då ser jag som ett enormt slöseri att satsa på militära utgifter och liknande. Och att på lång sikt så menar jag att det är en demokratisering av Ryssland. Det skulle vara det bästa som fanns för att etablera fred i vårt närområde. Det skulle flera länder, inte bara Ukraina och de nordiska länderna, utan runt om hela den här sovjetiska gränsen har stor betydelse.
Ja. Precis. Men ser du att det skulle kunna vara möjligt med det ledarskapet?
Nej, det kan man ju säga. Jag hoppet, det är en sån här grej som om man är kristen då överger inte hoppet i första taget. Man hoppas alltid. Men jag har kollegor som kommer från Ryssland som egentligen är största skälet varför de jobbar på min arbetsplats. Det är för Putin och det auktoritära förtryck som finns där och den hopplöshet som de har. Verkligen tror inte att det här kan förändras utan man flyr sitt land helt enkelt. Och när man är akademiker så kanske man har möjligheten att göra det på det här sättet. Så,
Just det. Ja, det finns mycket att prata om det här och det är ju så, jag tänker lite som du var inne på också, Marcus, vad kan kyrkan bidra med in i det här? Och vad kan vi som enskilda bidra med in i den här diskussionen? Hur kan vi vara med och påverka liksom? Ja, och där då kommer vi tillbaka till den enskildes hållning naturligtvis. Som du sa, du har tagit det här beslutet att vara pacifist att säga och då att leva i det. Hur skulle det kunna, hur märks det i din vardag på något sätt?
Inte ett dugg. Jag lever i Sverige. Ja. Men det är ju inte som Martin Luther King eller Agam. Och sådär, liksom. Inga sådana grejer ställs på sin prov utan vi har det så bra det är många som lyssnar nu sådär, som är det lätt att säga sådär, ja. Sådär, det är jättelätt att säga vi har det så bra men jag tror ju väldigt mycket på bön att vi ber för oss själva, för andra, vår familj, vänner, bekanta och det eget samhälle, men också för personer som är rädda för. Det är inget fel att be för Putin och ryska regimen och Ryssland och att de, någonting ska hända där, att Gud ska verka i deras liv också. Jag tror att det är det viktigaste som kristna kan göra, att be till Gud. Man kan ju fundera på varför ska man be, för varför kan inte Gud göra det här ändå och sådana saker. Det finns massa frågor. Jag har ingen aning om det, men jag har själv fått uppleva att bön är så stark i olika sammanhang. Så jag kan inte tänka mig att det inte skulle vara en jättebra för fred och samarbete att be för.
Ja, för då någonstans, oavsett vad vi själva har för åsikter, att be ske din vilja, Gud, som vi ändå tror är kärlek och som har den större bilden och äger det liksom, det kan ju aldrig bli fel på något vis, alltså att överlämna det i Guds händer.
Ja, jag får en tanke och nu tänker jag högt så jag vet inte riktigt om det kommer att make sense, men när du säger att vi ska be, vilket jag 100-120% håller med om, alltså att be för alla människor och för fred och inre frid. Men jag undrar också om vi ska be kanske för om förlåtelse. Du sa ju också vi har det så himla bra och vi är så vana vid att leva i överflödet med allt. Och det finns en tanke, har jag läst någon gång, det skulle vara intressant vad du skulle säga om det här, att vårt system med medborgarskap som vi har, det är den nya typ av feudalism. Alltså att under medeltiden då föddes man antingen in i ett kungasläkte och då var man ledare och man ägde väldigt mycket och det var ju ett länsherre eller något sånt. Och nu är det ju medborgarskapet som vi har i våra välmående länder som styr över resten av planeten egentligen. Och man kan inte välja vart man föds. Man blir bara en del av ett system. Man får ett pass och passet styr över om du mår bra eller ej. Och ändå har vi, det följer ju en ansvarighet med det. Vad gör vi med detta? Och det visas ju att vi i våra välmående väst, i väst, har utnyttjat andra länder, har kanske också bidragit till många saker som har hänt. Och skulle det vara bra att skapa en medvetenhet kring det genom att be om förlåtelse för allt som inte vi personligen har gjort, men systemet, vi är en del av klassen, vi är en del av, har gjort under historien. Och om den medvetenheten inom oss som kristna kanske kan styra upp en förändring i vårt sätt att tänka, en förändring i vårt sätt att leva. Ja, lite så. Jag vet inte om ni fattar vad jag menar.
Mm, jag tror det. Vad säger du, Magnus?
Ja, det handlar nog väldigt mycket om orättvisor som finns i världen. Så, ja, nord och syd, men även lite närmare. Alltså, det finns ju, vi har fått förstå att det finns väldigt fattiga länder, Moldavien, ganska nära oss, där det finns orättvisor. Samtidigt kan jag tänka också att, precis som du är inne på i slutet, Marcus, så är det ju medborgarskapet, det är också en möjlighet. Det är en skillnad jämfört med att vara en undersåte och en medborgare, tänker jag.
Mm.
En medborgare har skyldigheter, rättigheter och ansvar.
Mm. Mm.
Man kan göra saker i sitt medborgarskap. För att knyta an till det som vi firade förra året, 100 år av allmän och lika rösträtt i riksdagsval och så här.
Mm.
Så frikyrkan har ju en enorm, speciellt Ekumeniakyrkans bildarsamfund har ju en enorm, de var ju en enorm mot att införa demokratiskt tänkande. De bildade första demokratiska gemenskaperna i församlingen, baptistiska församlingen. Man drev på demokratiutvecklingen genom att rösta in kandidater i riksdagen, som då var Liberala samlingspartiet, som röstade in. Liksom. Det var inte bara någon som handfull, det var en femtedel av riksdagens ledamöter som var så från väckelserörelsen som satt och röstade för demokratisering i Sverige.
Mm.
Så det var en enorm kraft politiskt. Och det ansvaret att vara medborgare, att ta ansvar för sin omgivning och för sitt samhälle på olika sätt, det tror jag är någonting som är viktigt att vårda, och det kanske jag skulle önska att vi vårdade kanske lite bättre än vad vi hade gjort inom den här frikyrkorörelsen som jag tror att alla tillhör. Det är någonting jag saknar.
Ja, det är en mäktig historia, alltså otroligt mäktig, som vi verkligen kan vara stolta över, just de delarna i alla fall. Men jag tänker på det där du säger med förlåtelse, Marcus. Och vi har ju spelat in ett avsnitt om förlåtelse som har flest lyssningar av alla våra avsnitt, tror jag. Och det är ju väldigt komplext, och jag tänker att säga förlåt, det är ju någonting otroligt viktigt och starkt, och som jag tror kan läka och upprätta det mest trasiga faktiskt. Men det, på något sätt så tror jag också att det måste kopplas ihop med en uppriktighet och en vilja att förändra. Att man inte bara liksom lite vårdslöst kastar sig med förlåt och sen ändå bara fortsätter på samma spår.
Verkligen.
Så att då behöver det verkligen efterföljas med ett annat sätt att leva, tänker jag. Hur skulle det kunna se ut?
Oj.
Ja.
Den lilla frågan. Ja, det tycker jag är intressant faktiskt. Man är ju jättebra med barn. De lär ju en hel del saker. De lär dem mer och mer ju äldre de blir. Också, från att äta massa kött och sånt där. Jag började äta vegetariskt där. Det var inte mitt påfund, utan det är någonting man lär sig av barn. Och det, alltså, det är den typen av tänkande som jag tror att vi måste ha. Och det är liksom klart att man har olika resurser att ha och möjligheter där också. Men det är en när det gäller klimat, som jag tror är en avgörande fråga då, för vår framtid. Så är den typen av att förändra samhället. Och att förändra hur vi brukar de här resurserna som vi har och vi vill använda. Men att vi ska göra det på ett sätt som är i överensstämmelse med den skapelse som finns. Det tror jag det är någonting som vi måste arbeta för och använda, ja, du säger, vårt medborgarskap. Det rör ju verkligen ett medborgarskap, så kan inte den gränsen, den begränsar inte av den svenska gränsen så att säga, utan det är ju en global aktion som behövs.
Ja, precis. Jag håller med. Och det är ju de två olika saker som man vill, ska eller borde förändras. Och det ena är ju det som du är inne på, det personliga beteendet. Till exempel matvanor. Då kan man välja själv, vad lägger jag på min tallrik? Jag blev ju själv också utmanad av mina barn som har utmanat mig tills jag inte hade några argument kvar. Vilket gjorde att jag blev vegan. Nu måste jag ta ansvar, jag har förstått det, nu måste jag göra någonting. Och det är en sak, och det finns ju flera exempel. Och den andra är ju, saker som man inte kan påverka själv som individ. Nu till exempel fördelningen av vaccinet i världen. Det är ju en ny kolonialistiskt beteende som vi ser. Vi samlar allt här och resten får 10%, eller jag vet inte, ännu mindre kanske. Och det är någonting som jag kan påverka, i alla fall inte som individ, men då måste vi ändå försöka engagera oss med en samlad röst som kyrka till exempel, eller engagera sig politiskt eller på andra sätt. Men den här ansvarigheten kan vi inte helt bli av med och skylla det på politikerna eller några andra, utan vi måste, och var och en måste ta eller bidra sin lilla del till det ansvaret som vi alla har i ett samhälle. Och det är kanske lite svårare för oss att förstå.
Det finns ju två olika sätt att ta ansvar, tänker jag. Det ena är ens egna beteende, och det andra är man vill att samhället ska styras.
Och då är vi ju tillbaka till det med demokratiseringsprocesser och hur vi väljer liksom alltså våra processer kring hur vi väljer, så är vi ju tillbaka där alltså. Ja, det är inte helt enkelt, men jag tycker att det här har varit ett väldigt intressant samtal, och tack Magnus för att du ville ställa upp på det här.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja, alltså det kan ju vara så att vi kanske får fråga om du vill leka med oss någon mer gång.
Ja, bra.
Ja.
Kanske jag får tala om ett ämne som jag egentligen kan. Eller något.
Och jag med. Nej, ja, då får vi leta i och för sig om vi ska hitta ett ämne som jag känner mig helt trygg med. Nej då. Nej, men det är ju någonstans så tänker jag så här att oavsett hur insatta och kunniga vi är, så är ju samtalet så otroligt viktigt. Att vi dryftar det här med varandra och får vända och vrida på de här frågorna. Och faktiskt förhoppningsvis komma fram till någonting som kan få vara förändrande i våra egna liv. För att någonstans så är det ju där det får börja. Och sen vi som kollektiv, att vi kan dela de här tankarna så att vi kan göra någonting gemensamt. Samtal framför debatt, helt enkelt. Mm. Så tänker jag, ska vi avsluta nu? Eller vad?
Jag vill ställa en fråga till dig, Magnus. För jag är lite nyfiken. Du är...
Vad är livets mening?
Ja, precis. Vad är livets mening? Och vad gjorde att du valde beslutet att bli statsvetare och göra det här med politik? Det är inte, i alla fall i min lilla värld, inte så vanligt att kristna engagerar sig med just de här ämnen. De finns ju, men det är inte det största delen av alla kristna som gör det. Vad gjorde att du valde det? Jag är lite nyfiken.
Ja, jag är ju tillräckligt gammal för att det var väldigt mycket politik i kyrkan, och det var partipolitik. Och man,
okay.
Så det, vi hade kanske två riksdagsledamöter i församlingen och sådana saker. Så det var viktigt, och en tradition. Jag tror att den har försvunnit lite grann nu. Jag får vara personlig. Jag gick på gymnasiet och det stod inte vad jag var till för. Så kunde man ha det ibland när man är tonåring. Och det enda jag var riktigt, riktigt bra på var samhällskunskap, och det höll man ju bara på med i skolan. Sen var det andra saker som gällde. Där var jag bara usel på allting. Och så tänkte jag till några varv till. Jag är långsamt, tänker jag. Ja, men vad använder man samhällskunskap? Ja, det är inom politiken. Jag kanske ska gå med i politiskt parti, och så gjorde jag det och så vidare. Och så kom jag fram till att det var en riktigt urusel politiker som bara tyckte om att vinna val och sådana saker. Mm. Men så kom jag på att man kanske kan forska om det. Om jag nu gillar att kolla det här med val och sida, så kanske man kan forska om det. Och så satsade jag på det. Och det gick bra tydligen.
Tydligen. Ja, helt uppenbart.
Jag har kunnat leva vidare på det så att säga. Så det, där blev att jag satsade på statsvetenskap.
Mm.
Jag visste inte ens att det fanns när jag gick i gymnasiet. Så jag vet inte vad man kan bli.
Mm. Ja, men alltså, ja, men det är viktigt och spännande. Och, men om du säger att du gärna vill prata om någonting som, där du känner att du har lite bättre koll, vad skulle det vara då?
Nej, jag tänkte mer vad jag forskar om. Jag religiös förändring forskar jag om till exempel. Mm. Och jag forskar om relation med religion och politik.
Mm. Ja, det låter som ett
välja perfekt beteende och sådana saker.
Ja.
Ja, då lovar jag att du kommer vara med flera gånger till här i podden.
Ja, okay. Det är jätteintressant om du vill.
Ja, jag är jättegärna. Det var ju väldigt roligt för mig.
Men då får det helt enkelt bli de avslutande orden för den här gången. Och vi vill hälsa er alla välkomna att vara med på söndagarna när vi har söndagszoom klockan 11. Och då är det ett liknande samtal som det här. Det är någon av oss som har förberett en prata där vi utgår ifrån, vi har utmanat oss själva och utgår ifrån kyrkoårets tema i alla fall. Och så har vi en liten prata och sen så lyssnar vi på musik. Och sen är det då samtal. Och då väljer du om du vill vara med i bild eller inte, om du vill höras eller inte, om du vill lyssna på det som en podd eller hur du vill göra. Men det finns alltså möjlighet till samtal kring de här ämnena då som vi diskuterar. Och så avslutar vi med bön för de som vill det. Så det hälsar vi er välkomna till alla söndagar klockan 11. Och länken finns på vår hemsida www.trootvivel.com. Eller på vår Facebook-sida, Tro och Tvivel helt enkelt. Så välkomna till det och tack för att ni lyssnade idag och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då! Hej
då! Tack.